jag har som överskrift bruden och skökan. Skökan är ju ett bibliskt uttryck i Uppenbarelseboken. Två kvinnor som är varandras motsats, kan man säga. Särskilt då i den yttersta tiden. Bruden, det här är ju en metafor på en av de olika bildspråk och bilder som Gud använder om sitt folk, Israel, om det judiska folket. Israel beskrivs då i Gamla testamentet som en jungfru eller som en brud till Messias, som då är brudgummen. Och sen fortsätter det här i Nya testamentet med de som tog emot Jesus när han kom vid sin första ankomst. Så går ju sen evangeliet ut till alla folk, och alla som tror på Jesus tillhör hans brud. Detta säger jag tydligt därför att det finns de som tror på två andra ankomster, en osynlig och en synlig. Och då delar man upp det här med att vi är bruden och att judarna är de utvalda, eller om det är tvärtom. Så delar man upp det där, det blir väldigt knepigt om man läser så. För det är inte så. Både de utvalda och bruden är samma skara. Det är samma folk. Det är både judar och hedna, messianska idag, de messianska judar och hedna kristna. Och alla som trodde i gamla förbundet. Bruden är klädd i brudklädnad. Läser vi om i Uppenbarelseboken 19 och från vers 8. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Det är naturligtvis inte vår rättfärdighet, det är Jesu rättfärdighet som vi ikläder oss. Och linnetyget är ju en förebild i Gamla testamentet, om ni kommer ihåg, om prästerna skulle klä sig i linne. Därför att de fick inte klä sig i någonting som framkallar svett. Och svett, vad är det? Ja, det är egna gärningar och egna ansträngningar. Det har vi redan i första Mosebok, efter syndafallet. Att arbeta i sitt arbete, svett. Det är ju egna ansträngningar, men i Guds rike. Och för bruden så är det Jesu rättfärdighet, hans gärningar och det han får göra genom oss som är det som räknas och har värde. Vi är nya skapelser i honom. Vi har fått en förlovningsring, arabon, som ju också översätts handpenning, andra Korinthierbrevet 1:21. Den som befäster oss och er i Kristus, som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning, eller kan beskrivas som en förlovningsring. Finns betydelsen i ordet där på grekiska. Som en handpenning i våra hjärtan. Och sen smyckas bruden med andens frukt och gåvor, som vi ju läser om. Och den heliga ande håller kärleken vid liv, förökar den i oss, pekar på Jesus, påminner om honom, påminner om vad han har sagt och så vidare. Det är hela tiden andens uppgift att hålla kärleken vid liv, kärleken till Jesus. Vad kan man förvänta sig av brud och brudgum? Ja, det är förhoppningsvis att det är grunden är kärlek, ärlighet, öppenhet, trohet, tro. Och trohet är ju samma ord i grundtexten i Bibeln. Att man gör det här helhjärtat är också viktigt. Då blir det också en naturlig längtan och en väntan på bröllop att få förenas. Kolosserbrevet 3 från vers 2. Tänk på det som är där ovan, skrev Paulus där. Tänk på det som är där ovan och inte på det som är på jorden. Ordet att tänka på, det är inte bara att vi försöker anstränga oss för att tänka på Jesus där uppe och det himmelska. Det betyder mycket mer. Sätt er kärlek till, eller fäst din kärlek i det som är där ovan, betyder ordet. Var överens med brudgummen som det här gäller. Vårda samma åsikt. Det är att Guds vilja får ske, Guds ord får tala och forma oss. Och att vara vis kan ordet också betyda. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Med andra ord, ni har överlåtit era liv åt honom, till brudgummen. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Samma ord, när Kristus träder fram synligt, betyder det. Han manifesteras tydligt och synligt för alla. Då ska också ni träda fram i härlighet, därför att vi ska, ja, de döda i Kristus ska ju först uppstå och förvandlas. Och om vi lever, de som lever när Jesus kommer ska förvandlas. Träda fram. Allt sker synligt. Det skrev ju också Johannes i sitt första brev, början av uppenbarelsen. Allas ögon ska se honom. Han kommer på molnen. Han kommer tillbaka som, på samma sätt som han får upp. Och allas ögon ska se honom. Vi läser ju om kärlekens lov i första Korintherbrevet 13. Som beskriver en fullkomlig kärlek. Och det är Guds kärlek. Det är som Jesus är. Så först och främst när vi läser det, så är det inte bara kärlek som man läser om, det är Jesus det beskriver. Hur han är, hur hans kärlek är. Hur Guds kärlek är. Och budorden, när Israels folk fick budorden på Sinaiberg, då brukar man kalla det för ett äktenskapsförbund mellan Gud och folket, Israels folk. Och det första budet handlar ju just om trohet. Du ska inte ha andra gudar jämte mig eller vid sidan om mig. Inga andra gudar. Det är grunden. Första budet. Och så kan vi läsa till exempel i Jeremia kapitel 2. Herrens ord kom till mig. Han sa, gå och predika för Jerusalem. Säg, så säger Herren. Jag minns din ungdoms hängivenhet. Hur du älskade mig under din brudtid. Och följde mig i öknen. I landet där man inte sår. Det var inte någon lätt plats. I öknen. Det var bara kärleken som de levde i då. Följde Herren. Man hade ingått det här förbundet och gett löften. Israel var heligt för Herren, den första frukten av hans skörd. Alla som äter av den drar på sig skuld. Olycka drabbar dem, säger Herren. Hör Herrens ord, ni av Jakobs hus, ni alla släkter av Israels hus. Så säger Herren, var har era fäder funnit hos mig som är orätt? Eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa. De frågade inte, var är Herren, han som förde oss upp i Egyptens land. Och vers 8, prästerna frågade inte, var är Herren? De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa. Det här är ett klassiskt exempel, tror jag, grund i äktenskapsrådgivning. Att man försöker påminna om den första tiden, den första kärleken. Hur var det då? Man försöker påminna mannen och kvinnan då om hur de träffas kanske, eller när det var bra mellan dem. Och nu kanske det är kris. Och det här gjorde Gud. Han försökte väcka det där minnet och väcka Israels folk och komma ihåg hur det var då. När de levde i den första kärleken. Gud hade gjort allt för Israel. Men ändå så var man otrogen som folk. Det var ju inte var och en precis alla, men som folk i stort. Och vad gör man med en otrogen hustru i detta fall? Ja, det går knappast att tvinga. Gud kunde inte tvinga dem till något, för ett äktenskap måste ett förbund. Det måste vara av kärlek och frivilligt. Han lät henne gå dit hon ville. Det är så vi läser om i Romarbrevet 1, att Gud prisger eller utlämnar när människan väljer själv någonting annat för honom. Så får ju också vi fråga oss. Älskar vi denna världen eller något i denna världen mer än Jesus? Är han den första? Är vi trogna honom? Är vi trogna Jesus? För trohet och tro, det är också att lita på honom. Att förtrösta på honom. Den sanna tron, den drar inte iväg och med egna planer och idéer och egna mål. Den väntar på Herren, som det står. Förtröstar på honom. Lita på honom, att det är han som leder. Han är Gud. Söker Guds vilja först. Och hela ökenvandringen för Israels folk var ju just en träning i att lära sig att lita på Gud. Att lära känna honom. För han prövar ju deras hjärta många gånger. De hamnar i olika situationer, svåra situationer, omöjliga, som man inte förstod. Men då var frågan, valde de att lita på Gud, att förtrösta på honom och veta att Gud har det här i sin hand. Och så är det för oss också att Gud prövar oss för att lära oss att vi kan lita på Gud i alla situationer i livet. Att han är trofast. Och så finns det också mycket hinder, precis som det fanns i Israels folk. Hinder som måste ta sig tur med. Och i den där ökenvandringen och i ökenvandringar som vi får göra, där vi också, vi lär inte bara känna Gud, vi lär känna oss själva och våra egna brister. Därför att vi ska komma till honom med det. Vi lever ju faktiskt hela livet i en förberedelsetid för bröllopet. Lammets bröllop, som det kallas i Uppenbarelseboken. Tidernas, universums största fest. Oj, vilken fest det kommer att bli. Så läser vi Efesierbrevet från 1 kapitlet och vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom, för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. Det var det som var syftet, ja. Helgelse. Rening. Befrielse, läkedom, upprättelse. Inte som många säger idag, att det blir rik och pengar och få allt sånt där. Det var inte syftet. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den heliga nåd som han har skänkt oss i den älskade, alltså i Jesus, skall prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Det här var priset som Jesus betalade för att förlösa, friköpa bruden med sitt eget blod, för att rena henne, helga henne, förbereda, smycka för det som kommer. För vi har det bästa kvar. Det är inte i detta livet, det jordiska. Det är det kommande som Gud har. Vi har det bästa kvar. Och Johannes skrev i sitt första brev, kapitel 2 från vers 1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Är inte det underbart? Det finns alltid förlåtelse. Det finns alltid förlåtelse. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Vi har lärt känna ginosko, ett välkänt ord på grekiska, som beskriver precis ett äktenskap, en nära kärleksfull relation. Det är så vi får lära känna Jesus. Om eller när vi håller fast. Ordet betyder vi bevarar hans ord som den dyrbaraste skatt. Och vi vakar över det. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Eller trolös och falsk, som det också betyder. Och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord. Alltså bevarar hans ord som dyrbara skatter som vi vakar över. Har Guds kärlek verkligen nått sitt mål? Då vet vi att vi är i honom. Vi är i honom. Litet ord, en liten preposition som har en betydelse av vila. Du är. Du kan vila där. Men det är med din medverkan. Det är med vår medverkan. Det finns också ett annat ord som ofta sägs, och Jesus uppmanar, förbli i mig och mitt ord. Den som förblir i mig och mitt ord är verkligen mina lärjungar. Ordet där betyder att stanna kvar på en given plats, att bosätta sig där helt enkelt. För alltid. Och då syns det också och märks på våra liv naturligtvis. Till församlingen i Korint skrev Paulus, om vi läser i 2 Korintherbrevet 11 från vers 2. Det blir mycket bibeltexter här. Jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man. för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Det här är trolovningen. Det var de här som Paulus fick föra till Jesus, som kom till tro på honom, fick den heliga ande i sina liv. Men så skriver han, men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Här fanns det alltså falska apostlar som representerade en falsk Jesus, en falsk Kristus. Som ofta det brukar vara att det är en Kristus som är tolerant och accepterar synd och man kan leva hur som helst. Eller en Jesus som såg ut efter att hans mål och motiv är att göra dig rik, materiellt, mäktig. Allt med fokus på det jordiska. Gud kan välsigna oss på många sätt, även ekonomiskt. Det behöver vi ibland. Men det är inte fokus på det jordiska det handlar om. Det som det stod, tänk på det som är där ovan. Det är där vi fäster vår kärlek. Här var inte församlingen vaksam. Och Paulus var väldigt oroad över hur lätt de lyssnar på någonting annat. Ett falskt, ett främmande budskap, evangelium. Som inte alls stämde med Guds ord. När kommer då bröllopet? Lammets bröllop. Ja, vi läser i ett av de sista kapitlen i Uppenbarelseboken, kapitel 19 från vers 2. Och jag läser gamla översättningen 1917. För det här beskriver att bröllopet kommer efter sista vedermödan. Efter allt det som talas om och sker i den yttersta tiden. Först då kommer bröllopet, inte innan. Det finns andra lärare i detta, men som inte stämmer med Bibeln. Till sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Vers 6. Och jag hörde lika som röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka torden. De sa, halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige, har nu trätt fram så som konung. Detta är också synligt, att träda fram. Låt oss glädjas och fröjda oss och ge honom äran, ty tiden är inne för lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo. Vad har hänt innan? Jo, evangeliet, som Jesus sa, ska först predikas för alla folk ut i hela världen. Och en del av de första blir de sista. För den sista skörden, det sista som sker, det är judarnas frälsning. Vers 16, och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Som jag sa innan dess, så ska Israels omvändelse och frälsning ske. Det pågår idag, men det kommer att ske som folk. Om det är var och en och hur många, det vet Gud, men det är som folk man är beredd att ta emot Jesus. Det är en förutsättning för Jesu åtkomst. Jag ska läsa om det på ett par ställen. Lukas 13 och från vers 35. Se ert hus. Det här var templet i Jerusalem. Det var inte längre Guds hus. Jesus sa ert hus därför att Guds härlighet hade lämnat templet. När Jesus bokstavligen gick ut därifrån. Se ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er, ni kommer att se mig först när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Med andra ord, jag kommer inte igen förrän den dag ni bekänner mig som Messias. Det gällde Israel, det judiska folket. Och vi läser från Hosea 5 och vers 15. Jag vill gå min väg. Jag vill vända tillbaka till min boning. Till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden eller i vedermödan ska de vända sig till mig. Det var Hosea som profeterade. Och så går vi till Petrus pingstpredikan i Apostlagärningarna 3 från vers 18. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Så säger han nu till judarna, lägg märke till det. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Det är tydligt och klart. Vänd om så att han kan sända Jesus, vädjar Petrus. Och sen säger han, honom måste himlen behålla tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Det är alltså en förutsättning för att Jesus ska komma. Romarbrevet 11, vers 15. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning. Judarna förkastade Jesus som folk. Då gick evangeliet till alla andra folk, till oss hedningar. Vad ska då inte deras upptagande betyda? Alltså att deras frälsning, att de tas upp i bland Guds folk igen. Om liv, om inte liv från de döda. Det här är den första uppståndelsen när Jesus kommer tillbaka. Innan dess sker ingen uppståndelse. Den sker efter Israels omvändelse. Jesaja 62, vers 5. Också han profeterar över Jerusalem här. Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så ska dina barn gifta sig med dig. Och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så ska din Gud fröjda sig över dig. Här är brudgummen som fröjdar sig över också Israel och det judiska folket, som nu tar emot honom som Messias, som brudgum. Det handlar om en brud, ett bröllop. Vi har samma löften som judarna. Vi är hedna kristna. Och idag som vi kallar messianska judar, de som tar emot Jesus. Samma brudgum, Jesus Kristus. Nu finns det ju en annan kvinna som kallas Skökan Babylon i Uppenbarelseboken, profetiskt. En främmande kvinna, en falsk kopia av bruden, som på ett särskilt sätt kommer att synas i den yttersta tiden. Och vi ser det ganska tydligt idag. Och vi läser om Uppenbarelseboken 17 och från vers 4. Och jag vill säga att vi som har varit med lite längre, för oss kanske det här är självklarhet, vi har läst det här, vi vet vad de kända tolkningarna säger och så vidare. Janne och jag har undervisat många år om detta, om ändens tid, och tagit upp den här profetiska symboliken. Men det är också en del av oss som inte har varit frälsta så länge och som lyssnar på nätet, som kanske behöver den här grunden. Men här beskriver Johannes i sin uppenbarelse i vers 3 att skökan sitter på ett rött vilddjur. Vilddjur är ju ett rike, eller ett världsrike, som vi förstår av sammanhanget att det är i Uppenbarelseboken och andra profetier. Som på ett sätt utövar kontroll över det politiska då, som är världsriket. Skökan står ju då för en falsk religion, eller tro. Det är ju motsvarighet till bruden, Guds folk. Skökan bärs samtidigt upp av vilddjuret, alltså det politiska. Det är ju också det röda som är så träffande idag, att globalismen har marxistiska röda, så att säga, politiska tankar och planer. Det står att kvinnan var klädd i purpur och halakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. Den här kvinnan kläder sig själv. Hon är inte klädd med Jesu rättfärdighet. Hon kläder sig själv. Och det handlar väldigt mycket då om materiellt, om rikedom, om pengar, om makt. Purpur och schalakan är ganska välkänt att kardinaler och i katolska kyrkan har just de färgerna. Är det biskopar, kardinaler? Jag har sagt det så många gånger och så är det helt bort. I handen har hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon. Eller hemligheten, det stora Babylon. Mysteriet, det stora Babylon. Modern till skökorna och skändligheterna på jorden. Det är modern alltså till alla falska religioner. Alla falska trosuppfattningar. Har vi modern över detta? Och jag såg att kvinnan var berusad av det heligas blod. Av Jesu vittnens blod. Förföljde alltså Jesus sanna folk. Bruden. Men när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Skrev Johannes. Han var förvånad. Varför? Ja, mycket troligt är för att den här sjökan, som Gud kallar henne, utgav sig för att vara Kristi brud. Utgav sig för att vara den sanna bruden. Men istället förföljer hon den sanna bruden. Hon tronar på vatten. Och det läser vi, det är en förklaring som finns uppenbart i vers 15. Vattnen som du såg där sjökan tronar, det är folk och människomassor och folkslag och språk. Det här är globalt. Det här kunde man läsa förra året i januari, 13 januari 2015, på katolska världsnyheter. Heliga stolen har nu diplomatiska förbindelser med 180 stater, liksom med EU och Malteserorden, enligt ett meddelande från Heliga stolens prästtjänst. Den heliga stolen har även ett uppdrag med staten Palestina. Så vet vi var det man vill dela landet, och detta ingår ju också i deras plan. Men moden till sjökorna och skändigheterna på jorden. Först och främst ska vi veta att det här handlar om en andemakt som samlar alla villoläror, lögnläror under sig, alla tillsammans, och förföljer de övriga som inte vill gå in under denna makt. Och det här är precis samma som i gamla testamentet, gamla förbundet. Jag har ibland tagit upp det här med palestinier som härstammar från filisteer. Det är inte samma folk. Men när man har tagit det uttrycket som romarna kastar på judarna för att påminna om deras ärkefiende, för att slå ner dem. Det var liksom seger över dem. Då kallar man dem filisteer. Senare 1967, vid sexdagarskriget, tog ju palestinier, eller araberna, över det här uttrycket palestinier. Det här känner ni säkert till, och vi har skrivit om det många gånger på hemsidan, och jag har skrivit om det på Olins funderingar. Men om man på det sättet tar ett sånt namn som man vet vad det betyder, man vet vad Bibeln säger, man går in under samma andemakt som filisterna i gamla testamentet. För andemakterna och djävulen är samma. Det är ingen förändring. Det är samma onda makter. Samma är också här. När man går in under detta babyloniska tänkesätt, blandreligion som har kommit upp, då går man in under samma andemakt som i gamla testamentet. Samma synd, samma dom följer som för det gamla Babylon. Därför när vi läser om det gamla Babylon för tusentals år sedan i gamla testamentet, är det lika aktuellt idag. För vi ser att det är exakt samma mönster idag. Och det är så vi kan läsa. Och det är därför denna sjöka kallas för Babylon. Också i uppenbarelseboken om den yttersta tiden. Jesus sa så här i Matteus 23 från vers 33. Det är tuffa ord här. Ni ormar, ni huggormsyngel. Det syftar ju naturligtvis på djävulen, den gamla ormen. Hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem ska ni döda och korsfästa. Andra ska ni gissla era synagogor och förfölja från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden. Från den rättfärdige Abels blod till Zakarias, Barakias sons blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret. Hur kommer det sig? För det här hände ju många, många år tidigare. Och därför att man går in under samma makter. Man fortsätter i samma fotspår och går ännu längre. Därför följer också samma konsekvens, samma dom. Man drar över sig allt det som gjordes långt tillbaka, därför att man gör sig ett med det. Man fortsätter sen och kanske ofta gör ännu värre saker. Det är därför Gud säger till, så till Mose, andra Mosebok 33:34, när han bad för sig Guds härlighet. Och Gud talar uppenbara vem han är, med hans godhet, hans barmhärtighet och allt detta, hans helighet. Och så säger Gud att han straffar i tredje och fjärde generation. Alltså det beror ju på vad man väljer. Man väljer i föräldrarnas fotspår, i onda fotspår, i onda gärningar. Ofta var det så när vi läser att man fortsätter. Men så säger Gud att han välsignar i tusen släktled. Välsignelsen är mycket, mycket större och når mycket, mycket längre. Tack och lov. Samma mönster alltså upprepas och förvärras, och det här når ju sin kulmen i den yttersta tiden. Därför som Jesus talar om detta och varnar för detta, så att vi är beredda, så att vi vet och förstår vad som händer. Uppenbarelseboken 19:2, till sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora sjökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkräft hämnd på henne för sina tjänares blod. Förföljelsemaskineri från denna sköka. Ordet otukt kan översättas prostitution, men det översätts framförallt äktenskapsbrott. Otrohet. Man har en man, men man som man bekänner sig till, men också många andra. Religionsblandning. Man använder Jesu namn, men också andra namn. Här ingår humanism naturligtvis. Människans självförgudning. Människotillbedjan. Människoupphöjelse. I en falsk enhet. Med en falsk Kristus. Så det ska vi veta, att denna sjöka eller världskyrka, världsreligion, som vi ser nu formas inför våra ögon, kommer att använda Jesu namn. Men också andra namn. Jorden, jordmånen. Ja, först och främst hjärtats jordmån, profetiskt sett. Jorden, det är ju konsekvens. Vi förstör jorden på grund av vår synd. Girighet är ofta den största orsaken. Men hjärtats jord, det händer något med den. När vi går in under denna makt, om vi släpper in detta. Ordet fördärva, sjökan, fördärvade jorden. Det kan översättas att orena, att förbränna. Alltså jordmånen i hjärtat förbränns, förtorkas, fördärvas. Skrumpnar, livet vissnar, blir korrumperat. Det har fler betydelse. Med andra ord, kärleken till Jesus kallnar om den hade funnits där innan. Så här beskrev Hesekiel Israels folk i en liknande situation. Hesekiel 16:32. Du var som en äktenskapsbryterska som tar främmande män istället för din äkta man. Och Gud sa till Jerusalem att de bedrev hor med egyptierna, sedan med assyrierna, sedan med kaldéerna, det var ju gamla Babylon. Man alltså sökte hjälp där, men inte bara att man sökte hjälp i olika länder istället för att gå till Herren. Man gjorde sig ett med deras avgudar. Och avfallet, ordet avfall i Nya Testamentet, som vi läser i Andra Thessalonikerbrevet 2, avfall eller uppror, apostasia, kommer från apostasion, som betyder separation eller skilsmässa. Det är det avfall handlar om. Att kärleken till Jesus kallnar och man separerar sig, vänder sig bort ifrån honom. Johannes skriver också i sitt första brev om antikrister, och att det ska komma en antikrist, men det har kommit redan många, därför vet vi. Vi lever i yttersta tiden. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Den babyloniska modergudinnan, denna moder, denna stora sköka, kallas också drottning. Uppenbarelseboken 18:4. Här är först det här uppropet. Gå ut från henne, mitt folk, de som har dragits med i detta, som kanske inte kunnat stå emot eller förstått. Dra ut, ropar Gud. Till hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Tänk att Gud kallar ut, idag är det många som drar in, och Gud ropar, gå ut därifrån. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Det låter lite som framgångsteologi, va? Hon säger i sitt hjärta, jag sitter som drottning. Jag är inte enka, jag ska aldrig behöva känna någon sorg. Vi har parallellen i Gamla Testamentet, Jeremia bok. Det står här om himlens drottning, samma andemakt, samma modergudinna. Och där talar Gud till Israels folk, barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld, och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter det drickoffer åt andra gudar, det vill säga otrohet mot Herren. Och Jesaja profeterar över samma modergudinna, eller andemakt, 47:5. Sitt tyst och drag dig undan i mörkret, du kaldéernas dotter, eller Babylons dotter. Ty du skall inte mer kallas kungarikernas drottning. Kungarikernas drottning, the lady of kingdoms. The Lady of Nations. Har ni hört det? Här är en som vet, som kommer från Italien. Påven har uttalat att han vill utropa Maria, den katolska Maria, till The Lady of Nations, nationernas drottning, fredens drottning, för att få världsfred. Exakt ordagrant vad Jesaja profeterar och varnar för. Men så säger han samma, exakt samma som Gud talar i Uppenbarelseboken genom Johannes. Du tänkte, för alltid ska jag vara en drottning. Därför ville du inte ta dig i akt och tänkte inte på slutet. Hör nu detta, du som lever i vällust, du som sitter så trygg, du som säger i ditt hjärta, jag och ingen annan. Aldrig ska jag sitta som änka. Aldrig veta av barnlöshet, i samma ord. Plötsligt ska båda dessa olyckor komma över dig på en och samma dag. Barnlöshet och änkestånd. I fullt mått ska du komma över dig, trots mängden av dina trolldomskonster, trots dina besvärjelser stora kraft. Och jag skulle vilja säga så, tack gode Gud att man avslöjar sig så tydligt. För längre tillbaka så var det väldigt svårt att belysa det där konkreta som man egentligen stod för. Man gjorde det väldigt listigt, man sa en sak, men bakom den där fasaden fanns något helt annat. Idag är det ganska öppet. Jag skrev så här 2010 på Olins fundering. Vatikanens interreligiösa forum med likasinnade katoliker och protestanter samlades i mars 2010. De har som mål att förklara Maria av Rom som andlig moder till mänskligheten. Det är samma sak, modergudinnan. Och där skrev jag två citat av Ed Tarkovsky som växte upp som katolik men som mötte Jesus Kristus till frälsning. Maria, evkaristens moder, alltså den katolska nattvardens moder, kommer att avsluta historien. En ande som påstår att hon är Maria har visat sig i många århundraden. Och därför att denna ande inte kan vara överallt som Guds ande kan, så har hon uppträtt på olika platser och i olika former. Dessa uppenbarelser har ökat den sista tiden, men har nu gett profetier som talar om ändens tid genom denna ande. I hennes olika uppenbarelser är syftet att samla folk till sig, för att samla ihop ett folk som ska tillbe Satan i ett babyloniskt religiöst system. Den romersk-katolska kyrkan har accepterat dessa Maria-uppenbarelser, och det har hjälpt till att förbereda vägen för denna babyloniska gudinna att komma fram i större mått. För denna modergudinna säger, som man här då kallar Maria och kallar sig själv Maria, det är min son ni ska tillbe. Jag och ingen annan. Och det finns ingen frälsning utanför min kyrka. Det har vi hört. Just det. Men det är en annan brudgum. Det är en annan Kristus. Som kallas antikrist i Bibeln. Det ska vi ha klart för oss. Han kommer att tala om världsfred. Det ser vi i profetierna. Tolerans och kärlek. Goda gärningar. Men han kommer också acceptera synd och allt som står emot Gud. Och ett så kallat gudsrike, eller kingdom now, som accepteras av alla. Naum profeterade också om den vackra horan, trolldomskonsternas mästarinna, som han sa. Naum 3:5, så jag ska vända mig mot dig, säger en Sebot. Jag ska lyfta upp ditt mantelsläp över ditt ansikte och låta folken se din nakenhet. Och kungariken din skam. Och jag tycker med alla de avslöjanden, de otroligt många avslöjanden med katolska präster som har förgripit sig på pojkar och på barn, är ett exempel på när Gud gör exakt detta. Avslöjar. I januari i år kunde vi se påvens bön om en världsreligion. Den ligger på YouTube. Det är en buddhist, en jude, en katolik, en muslim tillsammans ber och tror på kärlek, säger man, om man är enig, om man är ett. Påven uttrycker där att en personlig relation med Jesus är skadligt och farligt. Och i år, 2016, har påven besökt länder med alla olika religioner, bara i år. Och snart kommer påven till Sverige som vi vet, vid 500-årsjubileet för reformationen, 31 oktober 1516, som var reformationen. Och målet är ju då att alla kristna samfund ska samlas under moderkyrkan i Rom. Denna kvinnan också, jag läste ju inte det, men det står ju också att hon vilar på 7 kullar. Och den, det är ju alla tider har man ju tolkat detta som att det är Rom som är staden på de 7 bergen, 7 kullarna. På en katolsk hemsida kunde man läsa i sommar här, i 1 juni. Påvens uppsökande till protestanter når nya höjder i Sverige i höst när han gör ett 2-dagars besök 31 oktober till 1 november. Det här skriver katolikerna själva. Det når nya höjder. Det är stort det här som händer. Det gäller att vi är vaksamma. Det händer också mycket i Jerusalem. Jag fick på mail här om en festival, den har nyss varit. Mekodeshet festival. Mekodeshet på hebreiska, det syftar på judiskt bröllop. Alltså det här är inte, det handlar inte om Jesus som brudgum. Det är också alla religioner för jordens 4 hörn, och man väcker upp de urgamla krafterna som interfaith. Man brukar säga att det är ett bönens hus för alla folk. Man tolkar det här på sitt eget vis. Man säger vi tillber samma Gud. Och vi är alla Guds barn. Men Guds barn, det är ju precis tvärt emot vad påven säger. För det handlar ju just om en personlig relation med Jesus. För att vara Guds barn, det handlar om relation. Kommer Israel att ta emot antikrist? Ja, mycket tyder på det. Jesus, när han sa så här i Johannes 5. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon i sitt eget namn, honom tar ni emot. Eller honom kommer ni att ta emot, kan översättas. Det här syftar ju då på att Israel kommer till en början att luras av en falsk messias. En falsk Kristus, så att säga. Zakaria 11 står samma sak om en ovärdig herde som beskriver detta. Och i Daniel 9, jag vill bara nämna det här snabbt nu. Det är de 70 årsveckorna, profetiska årsveckor är ju 7 år en vecka som ni säkert vet. Men mitt i veckan så kommer denna person att bryta förbundet. Han ska först bekräfta och förstärka förbundet som troligen handlar om landet, om fredsförbund i Israel och där nere. Ett förbund med många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelses vinge ska förödaren komma, eller på. Därför att villolärarna utbreds, deras utbredande, det förbereder marken för denna antikrist. Ska förödaren komma alltså på detta. Till dess att förstöring och oroligt besluten straffdom utsys över förödaren. Läser de i andra Thessalonikerbrevet 2. För honom ska Herren Jesus döda med sin muns anda när han kommer på skyn. Nu finns det olika meningar om detta. Har funnits länge. Jag är övertygad om att detta handlar om antikrist som sviker i detta förbundet. Därför att samma sak står nämligen i Daniel 11. Lägg märke till det. Härar från honom ska komma. Det kan vara armé, det kan vara militär. Det kan också vara en armé av falska profeter. Eller av alltså, som utsänd av honom. Det kan också översättas på andra sätt. Kraft, inflytande. Och de ska ordna helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret, ställa upp förödelsens styggelse. Den som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Men de av folket som känner sin Gud och har relation med Jesus ska stå fasta och hålla ut eller bli starka och utföra bragder för Herren, kan det översättas. Men det är ju inte Jesus som avskaffar det dagliga offret och ersätter det med förödelse och styggelse. Och det är ju samma, exakt samma beskrivning som i Daniel 9. Därför är jag övertygad om att det här handlar om antikrist. Som de kommer att till en början ta emot judarna Israel, men som sen kommer att avslöjas vem han verkligen är. Vad är då detta? Jag tror att det är profetiskt. Det får vi se. Jag tror att det är profetiskt. Att det helt enkelt handlar om en profetiskt tal. Slaktoffer och matoffer pekar på frälsning, på evangeliet, på rätta evangeliet. Här kommer man bara acceptera alltså världskyrkan. Inte evangeliet. Inte den som säger att Jesus är enda vägen. Han är vägen och sanningen och livet. Man vill inte acceptera, man vill avskaffa detta. Jag tror att det är det det handlar om. Och det är profetiskt språk, och därför uttrycker profeten i Gamla testamentet på det här sättet. För Jesus har uppfyllt de här offren. Bruden kan verka liten när man läser profetierna, tycker jag. Liten och utsatt och svag. Utanför ofta föraktad. Sjökan däremot väldigt stor och mäktig och rik. Man kan få den känslan. Men det är bara en synvilla. För Gud tillåter allt detta. Och han har full kontroll. Och det bästa vi kan göra, det tryggaste vi kan göra, det var i hans hand. Att våra liv är helt i hans hand. Det är det absolut tryggaste. Här och nu och för all evighet. Och det är det han vill. Och han vet bäst. Och han är god. Gud är alltid trofast. Även om vi sviker, om vi faller. Han förlåter. Han står alltid troget kvar. Han förlåter den som vänder tillbaka till honom. Även om han har avfallit. Även om han har lurats bort på olika sätt. Många av oss är före detta förlorade söner och döttrar. Jag är en av dem. Jag vet att han är trofast. Han förlåter. Han upprättar förbundet med oss. Var och en när det behövs. Och inbjudan går ut till alla idag om bröllopet. Jag vill sluta med de verserna. Uppenbarelseboken 22, vers 17. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör den måste säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Vi kan ropa Jesus kom snart. Vi längtar efter dig. Vi älskar dig. Och han som betygar detta säger i vers 20. Ja, jag kommer snart. Eller jag kommer snabbt, som det kan översättas. Amen, kom Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med alla. Amen.